Det är måndag den 4 april. Jag heter Peter Wennblad och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag så ska vi prata om konflikter i samhällsutvecklingens spår. Om hur nya gruvor, fler vindkraftverk och utbyggda elnät skapar motsättningar mellan lokala intressen och nationella nyttor, mellan exploatering och bevarande och mellan närmiljö och klimatmål. Ett aktuellt exempel som säkert många har hört talas om är den järnmalmsgruva i Kallak utanför Jokkmokk i Norrbotten som regeringen gav klartecken för gruvbolaget att gå vidare med härom veckan. Där både lokala och nationella motståndsgrupper gjort klart att de avser att stoppa den till varje pris. Redan när gruvbolaget genomförde provborrningar i Kallak för snart 9 år sedan så fick polis gripa in och det var ett antal aktivister som blev åtalade. Frågan är, kommer vi att få se fler sådana här konflikter i takt med att den svenska klimatomställningen både ska genomföras och accelerera? Går de här konflikterna att undvika och i så fall hur? Och om de inte går att undvika, hur gör man för att de inte ska urarta eller skapa sår som inte går att läka? Det här är frågor som jag tänkte ställa till och diskutera med 3 inbjudna gäster som var och en har lite olika perspektiv. Den första är Maria Sunér som är vd för gruv- och mineralbranschens organisation Svemin. Välkommen Maria.
Tack så mycket.
Den andra är Po Tidholm, journalist och författare som skrivit en hel del om både striden kring Kallak och om klimatomställningens konfliktlinjer i stort. Välkommen Po.
Tack så mycket.
Och den tredje är Lena Langlé som är sektionschef på demokratisektionen på Sveriges kommuner och regioner och som arbetar mycket med det som kallas för medborgardialog i komplexa frågor. Välkommen till Ledarpodden du också.
Ja, tack så mycket.
Jag tänkte börja med att slänga ut en fråga till er alla tre. Ni får, den som känner sig hugad får hugga. Hur ser ni på risken för fler och svårare konflikter i klimatomställningens spår?
Jag tror absolut vi kommer få fler konflikter kring just markanvändning. Det är många målkonflikter i frågorna skulle jag säga. Och där man blir väldigt känslomässigt engagerad. Så ja, jag ser framför mig att det här är, och också tycker jag som vi har sett i kommuner och regioner, det blir mer konflikter kring de komplexa frågorna. Där det är olika grupper som ser olika på utvecklingsbehov.
En av 3 här än så länge som delar den här farhågan.
Jag kan bara dela bilden. Vi kommer väl antagligen gå djupare in i orsakerna längre fram. Men jag, det är vad jag ser från min horisont också. Fler konflikter och inom fler områden. Jag är nästan förvånad över att det inte är mer konflikter än vad det är faktiskt. Men det kommer nog.
Vad säger man igen?
Ja, men jag hade väl först egentligen tänkt att svara ja på den frågan när jag tänkte på den. Men samtidigt så ser vi också att det finns en ökad medvetenhet om att vi har behov av att genomföra den här klimatomställningen. Och jag hoppas också att det finns en ökande förståelse i samhället för att lösningarna på det kräver också i vissa fall åtkomst till mark. Vi har ju elutbyggnaden utöver gruvor då, som vi också behöver med metaller och mineral för att klara klimatomställningen, så har vi också hela elkraftförsörjningen där vi måste ha ett fossilfritt elsystem. Så att jag tror att på en övergripande plan så finns ju en stor förståelse för det här. Men sen är det klart att det kommer ju alltid ner till NIMBY-effekten, att not in my backyard, jag vill inte ha det där jag befinner mig. Så att det kanske går lite i 2 riktningar som jag ser det. Både en ökad medvetenhet och ökad förståelse, men också ökade konfliktytor på det lokala planet.
Du sa på att du är förvånad över att det inte redan är mer konflikter. Du får gärna utveckla.
Ja, men alltså jag tycker att den här NIMBY-effekten, jag ska inte säga att den inte förekommer, men jag tycker att det är lite förminskande och jag tycker inte alls att det är den stora konfliktlinjen egentligen. Jag tycker att dels att om man ska bena lite i vad folk har för motiv för att protestera mot olika typer av exploateringar och ingrepp och utbyggnader, så är det ju vitt skilda skäl, så att säga. Det finns ju NIMBY-effekten såklart, men det finns ju också den här känslan av vad får vi för det här, så att säga? Vad vinner vi på detta i slutändan? Vi som lokalsamhälle, eller vi som kommun, eller vi som region. Och sen så finns det ju utöver det också enormt starka politiska låsningar som man inte ska sopa under mattan. Vi har ju till exempel ett politiskt parti i riksdagen som ju med allt vad de har bekämpar utbyggnad av vindkraft var den än dyker upp, så att säga. Så att det, och det är ju av politiska skäl framförallt.
Lena, hur skulle du beskriva, jag tycker det är intressant att liksom just att bena i, hur ser de här konflikterna ut egentligen? Alltså nu finns det naturligtvis lite olika typer av konflikter, men om du ändå får beskriva lite hur, om vi tar liksom kalla konflikten som ett illustrativt exempel, vad handlar det om egentligen?
Nej, men alltså det vi ser är ju att vi har mycket mer individualistiska medborgare än vad vi någonsin har haft tidigare. Och man ser utifrån att man vill vara med och påverka sin livsmiljö, sin livskvalitet. Mm. Och det är ju precis som Maria säger, ja, man kan acceptera rätt mycket på ett teoretiskt plan att man behöver utveckla. Men när det kommer till min egen livsmiljö och kunna påverka vad som betyder livskvalitet för mig, då vill jag vara med. Och får jag inte vara med, då ser vi ju att då eskalerar konflikterna. Och det som man i början kan argumentera med fakta går lätt över till känslor. Och det är mycket mer än själva sakfrågan. Det går över till relationer, det går över till värderingar och det går över till känslor helt enkelt. Jag skulle säga att man har inte samma auktoritetstro som tidigare, vilket gör också att man vill vara med och påverka. Och jag tycker PO är inne på någonting, att det måste vara, man måste kunna känna sig som vinnare även om man inte får precis som man vill, va? Och det här är någonting som man behöver jobba mycket mer med. Och man måste också skapa fler demokratiska kanaler. Hur kan vi kanalisera den frustration vi känner när vi inte får vara med och påverka?
Ja, och hur gör man det? Alltså så här, hur får man en, att alla som, att känna sig som vinnare i den här typen av lokala konflikter? Går det ens?
Ja, jättesvårt för mig att säga kring alla, men det vi ser både internationellt och nationellt, det är ju att om man, det handlar egentligen om förhandlingar mellan de som beslutar och de som blir drabbade, om jag säger så. Och ofta måste man förstora frågan, för det är lätt att bara fokusera på de som är emot. Och att man då inte heller möter de som kanske är för, som det skulle gynna. Så här gäller det att liksom jobba mycket mer systematiskt med tidig information, tidig kunskapsspridning och också i dialoger och jobba mer med vad skulle, vi måste genomföra det här, men vad skulle leda till att du ändå skulle kunna acceptera det här? Vad är det vi skulle behöva skruva på för att du skulle kunna acceptera det? Och det här har vi ganska dåliga exempel på i Sverige, men internationellt så jobbar man mycket mer med medling mellan olika grupper när man vill förändra och utveckla samhället.
Och hur gör man det liksom rent konkret? En sån?
Ner på golvet och ut och prata och möt folk där de är och tussa ihop grupper som behöver möta varandra och förstå varandras perspektiv. Man behöver få in mer perspektiv på frågan än det ensidiga. Och den vanliga, skulle jag säga, dialogen är ju att man pratar med en grupp i taget och sen förväntar sig politiken att fatta beslut utifrån hur min grupp fick prata med politiken. Men här behöver medborgarna också möta andra medborgare med andra perspektiv på frågan för att också förstå komplexiteten i en fråga. Så Även om det tar mycket kraft, för det ska vi ju komma ihåg, att det är inte en dialog som, och med lite information och så har vi rivit av frågan, utan det här krävs ett förebyggande arbete på ett mycket mer förhandlande eller medlande sätt.
För jag vet, Maria, alltså inom gruvnäringen så pratar man ju mycket om att det inte bara krävs, vad säger, juridiska tillstånd för den verksamhet som man vill bedriva, utan också det som på engelska kallas för the social license to operate, alltså någon form av folklig legitimitet. Nu representerar inte du liksom något enskilt gruvbolag, men jag säger bred bemärkelse. Hur jobbar gruv- och mineralnäringen med de frågorna?
Ja, men det där är ju jätteviktiga frågor, att man faktiskt har en acceptans för sin verksamhet. Och jag tror att mycket bottnar ju naturligtvis i att man har en grundläggande förståelse. Varför behövs verksamheten som sådan? Jag brukar säga det, att det är inte så att gruvbolagen gräver hål i marken för att det är roligt, utan det är ju faktiskt så att det finns ett behov av de metaller och mineral som man kan ta fram, och att de också skapar väldigt stor nytta i samhället. Och jag tror att där lägger man ju egentligen basen till att få en större acceptans i det lokala samhället, men också i samhället i stort. Och jag håller med dig, P.O., det du sa innan om att det här är inte bara ett NIMBY-perspektiv, för det är det verkligen inte. Och det ser vi ju just när det gäller gruvfrågor, att här finns ju också de som intar en väldigt negativ hållning ur ett liksom politiskt eller principiellt perspektiv snarare. Att de ser att man tycker inte det är rätt att extrahera mineral eller metall ur jordytan överhuvudtaget, och pekar då på att man ska, ja, så att säga, kanske minimera sin konsumtion, eller man ska istället återcirkulera allting. Realismen i det här kanske är svår att se i dagsläget med den samhällsutvecklingen vi ser, men det är ändå den linje man driver, och då är man väldigt emot av de här principiella skälen. Och det är klart att den gruppen tycker jag då är lite svårare att möta på ett sätt utifrån det som du, Lena, säger, för att där kan man inte riktigt se heller någon lokal nytta till exempel, vilket man kanske ändå skulle kunna uppskatta. Jag tänker på till exempel Kallak-ärendet då, för man tar väldigt specifikt att om det blev en gruva i Kallak nära Jokkmokk, så skulle det också skapa en möjlighet till ekonomisk utveckling, arbetstillfällen och så vidare, att den här lokala samhället faktiskt skulle kunna leva upp, och där finns en väldigt positiv effekt. Men för de som bor väldigt långt därifrån och ändå är emot av principiella skäl, så ser de kanske inte den här lokala nyttan som kan skapas och det värdet. Så att, men som sagt, det är jätteviktigt det här att jobba med de frågorna.
Jag såg på att du vred på det lite när det kom det här perspektivet att det går att, vad ska jag säga, att alla går vinnande ur en konflikt. Hur tänker du?
Jag är ju alls ingen gruvmotståndare. Jag tycker kanske bara att man ska liksom, man ska starta rätt sorts gruvor, så att säga. Och Kallak är en låghaltig järnmalmsgruva som startas av ett brittiskt bolag. Deras ursprungliga plan var att frakta oanrikad malm över gränsen till Norge för omlastning till båt och vidare anrikning i andra länder. Ska Sverige köpa den produkten så småningom, så blir det till världsmarknadspris från något annat land. Så att här kan väl jag tycka att det är lite besvärligt. Sen finns det så pass många exempel, inte bara när det gäller gruvnäring, utan om man tittar historiskt vattenkraft, om man tittar på nutid skogsnäring, om man tittar specifikt på vindkraft till exempel, där vi har fly-in, fly-out-system och det är väldigt mycket utländsk arbetskraft. Och det finns ganska litet återflöde till lokalsamhället. Och våra kommuner är beroende av att arbetstillfällena vid alla den här typen av ingrepp går till fast anställda personer som är mantalsskrivna i kommunerna. Annars tjänar inte kommunerna någonting på detta, och då blir det väldigt svårt att prata om lokal nytta. Så jag tycker att det är fel att utmåla det enda motståndet mot den här typen av exploateringar eller grön omställning som att det skulle vara någon slags tillväxtkritiker. Den största motståndaren till vindkraftsutbyggnad, vilket är extremt efterfrågat, inte minst av gruvnäringen i norra Sverige, är ju Moderaterna i riksdagen. Moderaterna säger nej till vindkraft varhelst dyker upp, helt enkelt därför att det inte är kärnkraft. man ser helt enkelt vindkraften som ett hot mot framtida kärnkraftsutbyggnad. Jag lägger ingen värdering i det, men det är bara att konstatera att det är så. Så att det finns olika politiska konfliktlinjer och olika analyser som ligger bakom det här. Och det är väldigt lätt att peka på miljörörelsen som bromsklossar. Men sanningen är ju att miljörörelsen är relativt maktlös egentligen. Därför den har en väldigt svag representation, särskilt nu i Sveriges riksdag med Miljöpartiet. Och också väldigt liten förmåga att faktiskt stoppa gruvor eller vindkraftsutbyggnad eller sådana saker. Vill företag och politiker bygga eller extrahera så gör man det. Oavsett vad miljörörelsen tycker. Det är väl därför miljörörelsen framstår som så högljudd. Det politiska problemet, den politiska diskussionen är mycket viktigare skulle jag säga. Och där måste ju de etablerade partierna i riksdagen ta den här frågan på allvar om hur lokalsamhällena ska gynnas av den här typen av utbyggnad. Och förlåt, jag måste bara slänga in en sak till. I ett Norrlandsperspektiv så blir ju det här särskilt intressant. Därför att i Norrland så är det i regel inte de som bor på orten som gynnas av vattenkraftsutbyggnad, vindkraftsutbyggnad, gruvetableringar, skogsnäring. Utan de stora vinsterna hamnar någon annanstans. Energin kanske behövs någon annanstans. Och därför så blir de här konflikterna väldigt tydliga där.
Jag ska strax släppa in dig Maria, men jag vill ställa en följdfråga till på först. Alltså hur gör man, alltså när du efterlyser att politiken ska ta det här liksom på allvar, ja, vad betyder det?
Ja, det betyder, du hade ju med en sån fråga när du mejlade, så liksom så här, den förra exploateringen, om man backar 100-120 år till liksom industrialisering, den stora industrialiseringen, moderniseringen av Sverige, så var det ju mycket riktigt väldigt lite. Och det, jag menar, vattenkraftsutbyggnaden pågick ju in i slutet av 60-talet, till och med början av 70-talet. Mm. Och det var väldigt lite konflikter kring till exempel vattenkraftsutbyggnaden, fastän det stöpte om hela samhällen och det la åkermark och byar under vatten och det blev väldiga ingrepp. Men det var väldigt lite konflikter kring det, därför att alla levde då med en känsla av att nu bygger vi ett Sverige, nu bygger vi samhälle. Vi vet att vi kommer få arbetstillfällen. När man får en vattenkraftsutbyggnad så kommer det byggas service, det kommer byggas kommunala hus, det kommer finnas möjligheter att bygga villor, det blir skolor, det blir allt möjligt. Men idag när man pratar om en sån här exploatering så kommer aldrig det där med. Och då är det inte särskilt konstigt att folk reagerar på så här, okej, men nu kommer det här och vi får offra våra berg eller vi får offra vattendrag eller vi får offra skogar eller vad månde det vara. Men historien har visat att vi faktiskt får väldigt lite tillbaka och där tror jag politiken kan vara tydligare. Så här, gör vi det här, då kommer ni få det här i gengäld. Mm.
Då, alltså, det är lite kortfattat om jag uppfattar det rätt. Då för 100 år sedan så kände sig människor delaktiga i det stora projektet på ett annat sätt.
Eller så sent som för kanske 40-50 år sedan också, ja, skulle jag säga. För det här har ju pågått under större delen av 1900-talet. Men nu är det inte så, det kan man i alla fall konstatera.
Du viftade, Maria.
Jag kan inte låta...
Kommer du ihåg vad det var,
ja,
du skulle
invända? Ja, men för det första så, jag menar, beskrivningen av Kallak och det projektet, jag menar, där kanske vi har lite olika syn. Det är ändå en fyndighet som är utpekad som ett riksintresse för mineral av den myndighet som är expert på det här. Det faktum att de har fått en bearbetningskoncession visar ju att det är en brytvärd fyndighet även ur ekonomiska perspektiv. Sen är det klart att saker och ting förändras och idag har ju det här bolaget 75% svenska ägare. Så att det har ju förändrats över tid och det är ofta så gruvprojekt går till. Att det är expertföretag som kommer in och letar och hittar de här fyndigheterna och så successivt blir det mer och mer annat ägande som kommer in när de utvecklas. Men jag tänker också på det här som du säger om att det inte ger något till lokalsamhället. Och jag tror faktiskt det finns en stor skillnad mellan vindkraft och vattenkraft och gruvor här. Vindkraft och vattenkraft håller jag med om att det skapar egentligen ganska liten lokala mervärden när de väl är färdigbyggda och färdigkonstruerade. Därför det behövs inte särskilt mycket arbetskraft i de här anläggningarna när de väl är uppe och kör. Däremot en gruva ger ju väldigt många arbetstillfällen och är en av de branscher som ger flest, så att säga, ytterligare arbetstillfällen i lokalsamhället i form av lokala entreprenörer och annat. Så att det är ju en definitiv skillnad. Men sen tycker jag också att det som är viktigt också att peka på det här, det är ju liksom att vi faktiskt måste ta en demokratisk utgångspunkt i det här. Att folk inte tycker att de får komma till tals är ju en sak, men samtidigt har vi också ett demokratiskt system där vi har bestämt hur vi ska fatta olika former av beslut. Och det tycker jag också vi måste värna om och respektera på olika sätt. Så att det tycker jag är en viktig utgångspunkt.
Vad betyder det konkret?
Ja, men jag menar att vi har ju också faktiskt skapat en beslutsstruktur för hur beslut ska fattas. Så att vi behöver också när vi väl har fattat ett beslut respektera de beslut som har fattats. Det pratas ju mycket nu om liksom att protestera liksom en lite mer anarkistiska eller utom... Alltså inte demokratiska grunder, liksom, att bruka våld och så vidare för att liksom, stoppa olika former av projekt.
Vilka gör det?
Nej, men att nej, jag säger inte att man brukar våld, men att liksom, protestera på ett sätt som kanske inte är liksom, förenligt med lagen. Att man gör protester mot företag till exempel. Som...
Det kan ju också vara ett tecken på en känsla av maktlöshet, tänker jag. Vi har ju ett urfolk där uppe vars rättigheter och vars näring är hotad och de upplever ju att det här är ett väldigt dåligt beslut.
Men hur ska vi fatta beslut i samhället om vi inte gör det på demokratisk grund?
Och det är och som ju de det som...
Nu kommer jag att avbryta här, för nu ska jag ställa en fråga till Lena. Ja. För jag tycker att det är intressant det här som Po säger om att för kanske bara 4-5 decennier sedan så fanns det en annan upplevelse av delaktighet i vad ska säga, samhällsprojektet. Utifrån liksom det du arbetar med, din erfarenhet, det här är ju ingen liten fråga och ingen liten sak, men så här, hur skapar man den delaktigheten när väl den är, vad ska jag säga, har gått förlorad, om det nu är så?
Nej, men jag håller med. För första vill jag säga att jag håller med på för att det var ju så för 100 år sedan att man var delaktig i det stora samhällsutvecklarprojektet. Folkhemmet, alla skulle få det bättre, va? Om man fick vara möjlighet att delta. Och då var det också lättare att fatta beslut, för vi hade en helt annan auktoritetstro och vi hade också en helt annan utbildningsnivå, så man förlitade sig på att några kunde mer än oss. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det redan då vårt samhälle skulle inte förändras om inte medborgare protesterade. Vi har kvinnokampen till exempel om kvinnlig rösträtt och så vidare. Så det har alltid funnits grupperingar som har tagit till okonventionella metoder för att förändra samhällsordningen. Sen är det ju förstås viktigt med att vi har ett demokratiskt system. Men ett demokratiskt system bygger ju också på folkstyre. Det är ju viktigt att komma ihåg att vår regeringsförklaring står för det, folkstyre och självstyre, lokalt självstyre, där man ska få vara med och påverka. Och jag tror att det är väldigt svårt för politiken att vara legitim om man faktiskt inte också inbjuder medborgarna till deltagande i beslutsfattandet på olika sätt.
Men om vi ser nu liksom tar liksom klimatomställningen som samhällsprojekt. Mm. Alltså hur kombinerar man vad säger, behovet av dialog, behovet av att känna sig delaktig, behovet av konfliktdämpning och att rent krasst så här, vi har jävligt bråttom. Mm. Alltså vi har en tidsplan som blir allt mer pressad. Går det liksom att kombinera dialog och tidspress?
Jag tror att det får mer protester och försöka genomföra saker, vilket gör att det kommer fördröja frågor än om du faktiskt involverar människor från början. Men jag är med på Maria, det du sa i början där Maria, att information, kunskapsspridning, inte bara att gå ut med någon form att ni tänker fel, för det är ingen medborgare som köper, utan vi måste vara mycket, mycket mer... sprida kunskap om den transformation som behöver ske för att faktiskt skapa ett bättre miljömässigt samhälle då, eller mer hållbart samhälle i alla tre dimensionerna, om jag säger så. Men vi ska komma ihåg, medborgarna är ju inte dumma. Vi är ju också medborgare och jag känner inte att jag är så dum, tänker jag. Men så att får man väldigt bra kunskap och få vara med och stöta och blöta den där utifrån mitt perspektiv, så tror jag faktiskt att, eller vi ser i alla fall att man kanske inte tycker precis likadant, men man kan acceptera att något beslut måste tas.
Jag måste få ifrågasätta den bilden lite grann. Jag tar upp den till diskussion. Jag kan ta ett liksom väldigt konkret exempel. Jag har ju själv varit skolpolitiker, och förändringar i skolorganisationer, typ, det är bland det svåraste du kan ägna åt som politiker. Och här på Gotland där jag bor så har vi haft nu under ett decennium 3 stora skolutredningar, skolorganisationsutredningar. Där jag skulle säga att man mer eller mindre har gått by the book när det gäller liksom dialogen med gedigna utredningar, tydlig redovisning av liksom nuläget och vad man vill uppnå med förändringar. Ja, lite förenklat, men det man har uppnått är att man har gett tid för motmobilisering, och det har än så länge inte genomförts några förändringar. Alltså alla de här 3 stora projekten har slutat i intet. Alltså hur signifikativt är det?
Liksom? Nu ska jag inte säga att jag kan allt om Gotlands skolutredningar, för jag kan ha fel. Men det jag ser hos de flesta kommuner, det är ju att man går ut till de olika, när man vill göra en skolförändring, om vi tar det som ett exempel, då går man ut till de olika byarna och så har man dialog med olika byarna, och det bygger egentligen upp en mobilisering och motstånd. Man diskuterar, man sätter aldrig folk ihop för att diskutera hur löser vi det här på Gotland. Nu tar jag Gotland som ett exempel utan att veta. Mm. Hur löser vi det här på Gotland? Vi måste minska x antal kvadratmeter, eller vi måste ha större klasser för att det ska ge kvalitet, eller vad det nu kan vara. Utan man går ut och så pratar man med enskilda grupperingar som då mobiliseras att försvara mitt. Och det är precis där kärnan ligger. Hur får vi människor att dela perspektiv och ta ett kollektivt ansvar? Jo, genom att stöta och blöta sina tankar, sina synpunkter, sitt perspektiv på frågan gemensamt. För det är först då, när jag förstår vad andra tänker om den här frågan, som jag också sätter mitt eget perspektiv i belysning. Och det här finns det forskning på. Man gör jätteintressant forskning i Finland till exempel, där man verkligen har sett, får man möjlighet att stöta och blöta och byta perspektiven med varandra, så kan man också förändra sin syn. Men det kan ju också vara så att kommunen får ändra sitt tänk kring hur man ska lösa skolfrågan. Det kanske finns ett annat sätt. Är det säkert att kommunen vet bäst hur man ska lösa den här frågan?
Ja, men det där tror jag också. Jag har också bevakat ett antal sådana här skolkonflikter och nedläggningshot och sådana saker. Men det landar ju hos lokalpolitikerna. Alltså man kanske vill väl från början. Initiativet kommer från nämnden och skolchefen. Nu ska vi göra den här förändringen här i kommunen. Vi kanske ska lägga ner 2 byskolor. Vi ska bygga ut en annan skola. Vi ska bussa elever. Och sen så ska man ha medborgardialoger. För det har man, det vet man att man ska ha. Och sen så visar det sig att folk är arga. Och då blir politikerna väldigt rädda att de ska förlora sina väljare i nästa val. Och då vågar de inte genomföra den där liksom reformeringen som de hade tänkt. Så att jag tycker att det handlar ju också jättemycket om fega politiker, en hel del. Att det, liksom, eller fega och fega, eller kanske allt för lyhörda, eller kanske liksom rädda politiker som svajar i sin övertygelse. Jag bor ju i Söderhamns kommun, här har vi nu en tröstlös diskussion om vindkraft i havs till exempel, där partierna beter sig som om de var med i någon slags sketchprogram i tv. Alltså det är liksom, vindflöjel räcker inte för att beskriva dem. Det svajar en hit och en dit, och nu har de bestämt sig för att de ska ha en folkomröstning så att de ska slippa ta ställning själva. Eftersom det
var... men alltså, nu måste jag protestera, förlåt, men jag måste faktiskt protestera för att det är precis det här som du säger nu som minskar våra förtroendevaldas legitimitet. När vi inte accepterar att de inte behöver ha svaret från början. De kanske får vara vindflöja. De kanske ändrar sig för de får andra argument. Men håller vi hela tiden på att prata om att politiken tar inte sitt ansvar. De är vindflöja. De tycker, ja, de är med i någon dokusåpa eller vad man nu uttrycker. då minskar vi, då bidrar vi till att minska legitimiteten för de politiska besluten. Mm. Samtidigt som det kanske är alldeles utmärkt att de är vindflöjer. Det kanske är alldeles utmärkt att de gör en folkomröstning för att få medborgarnas syn på det. För vi behöver fler demokratiska kanaler. Jag är väldigt störd, måste jag säga, på att man hela tiden vill beskriva politikerna som korkade, dumma, som inte tar ansvar. Det är helt fel, skulle jag säga, som träffar politiker varje dag.
Då får jag lägga mig mitt emellan som har varit politiker och kan tyvärr säga att min erfarenhet är att PO ligger närmare sanningen.
Ja, tycker du har fel?
Maria, jag skulle vilja...
Jag märker väl, jag sa att politiker är korkade per se, men jag tror lite grann att ska man gå ut i en kontroversiell fråga och liksom föreslå någonting, så tror jag kanske att det kan vara bra att man har läst på och man har en välgrundad uppfattning från början som man kan stå för. Sen ska man vara givetvis vara liksom lyhörd och kunna ändra sig, och det är absolut ingenting dåligt med det. Det tillhör demokratin. Men jag tror att den här typen av beteenden som man ser i vissa kommuner också gör medborgarna rätt arga och osäkra, och det tror jag är dumt.
Jag skulle vilja ställa en fråga till dig, Maria. Mm. Finns det en övertro på att i Sverige på att intressekonflikter kan lösas ut med dialog och samråd?
Alltså, kanske både ja och nej. Jag tycker vi i Sverige har ju en fantastisk tradition av att faktiskt låta alla komma till tals, även om det naturligtvis finns förbättringsmöjligheter. Men hela liksom vårt politiska system och hur vi stiftar lagar och hela den process som finns kring offentliga utredningar med experter, med våra remissrunder och så vidare. Det är ju ett uttryck för att låta väldigt många olika röster faktiskt komma in i en beslutsfattarprocess. Och det tror jag liksom har varit och är en av Sveriges styrkor och som vi verkligen ska värna. Sen finns det absolut mycket vi kan göra för att vidareutveckla det här systemet. Och jag håller helt med Lena i det hon säger, att jag tror att det här med god och respektfull dialog, transparens, att liksom prata om de här frågorna och låta det ta viss tid, det är liksom en viktig nyckel i det här också, för att vi faktiskt ska hitta lösningar som alla parter kan på något sätt acceptera. Sen måste vi också våga och diskutera olika former av kompensation. Hur säkrar vi att de som känner att de kanske inte fick det beslut som de ville ha i en process ändå kan få något ur den här processen? Så att jag tror att det här med vad får lokalsamhället eller vad får så att säga den enskilde markägaren som drabbas av någonting, att det är viktiga frågor att vi diskuterar. Men absolut, vi kanske har viss övertro på det här. För det jag kan se ibland när det gäller den här typen av frågor, det är ju att liksom, våra politiker har vi ändå, de är folkvalda. Jag tror på den demokratiska processen och att vi faktiskt också väljer politiker som då också, för vi förväntar oss ska ta ansvar i den här typen av kanske lite svårare frågor, och att de också måste våga fatta beslut. Och det kanske det du säger, PO, egentligen där, att du tycker att de inte riktigt vågar fatta beslut och sen stå för de här besluten. För det tror jag också är en viktig sak. Sen måste naturligtvis man även som politiker kunna lyssna och ta till sig olika argument, även om man kanske är fast övertygad om någonting från början. Så att jag är kanske också lite mitt emellan Lena och PO här, eller PO, förlåt, i den här frågan.
Ja, men för jag skulle också vilja ta tillbaka det som du var inne på, Maria, om just den här liksom, det finns en demokratisk beslutsordning och alltså, så det finns ju olika vägar fram till att beslut fattas, men till slut så måste ett beslut fattas. Men det är inte bara det att det ska fattas, utan det ska också verkställas. Mm. Och då tänker jag, givet nu att det är många svåra beslut som ska fattas under de närmaste åren, där det finns stora intressekonflikter, givet att man inte alltid lyckas lösa ut de här intressekonflikterna, hur verkställer man politiska beslut eller juridiska beslut för den delen där, vad ska jag säga, konflikten finns kvar? Jag vet inte om Lena har något perspektiv på det.
Ja, men det är ju självklart att våra lokalpolitiker och nationella politiker måste fatta beslut. Och ibland får man ta obehagliga beslut som drabbar en på ett eller annat sätt. Och då tror jag att man inte får sluta att prata om det. Utan man måste fortsätta med att förhandla om vad kan det ändå skapa för nytta och vad kan jag vinna på det här beslutet? Jag tror mycket på att skapa vinnare, även om det kanske inte är precis att få, att det inte ska vara en gruva, utan vad kan jag vinna i övrigt på det? Och vi ser ju till exempel på Tyskland nu när man pratar vindkraftverk, hur man försöker få till någon mer kooperativ form för de som bor på det stället där vindkraftverken är. Alltså hur kan vi hitta nya former? Det behöver ju inte vara precis som förut med någon form av social ingenjörskonst för att lösa frågan. Utan vi måste liksom samarbeta mycket mer med de som är berörda. Det är jag helt övertygad om.
Men jag skulle vilja fråga dig också på, alltså, nu vet jag att du tycker att en gruva i Kallak, om vi ska hålla oss till det exemplet, där liksom, du tycker det är dåligt. Men om nu är beslutet fattat om bearbetningskoncession och det kan komma liksom, också ett miljötillstånd så småningom. Hur ska ett sånt beslut genomföras utan att det urartar? Går det?
Jag tror att det kommer bli jättestökigt där. Jag tror att det kommer bli rättsprocesser. Jag tror att det här kommer bli långbänk. Och jag tror ju också, beroende på hur framgångsrika liksom, de samiska organisationernas jurister är, så kan de nog se till att det inte blir en gruva där. Jag tycker mig ha på fötterna där. Det är min gissning i alla fall. Men jag skulle vilja återkoppla till det som sades tidigare också. Därför att jag tror ju också att de här lokala motstånden som blossar upp på olika håll mot olika typer av exploateringar. Jag tror inte att vi skulle se lika mycket av det om folk hade, jag menar, inte den här gammaldags auktoritetstron vill man ju inte ha tillbaka. Men man kanske vill ha tillbaka då en gammaldags tilltro till liksom samhällsbygget. Och jag tror att medborgare i en bygd eller en trakt eller en kommun eller en region som känner sig trygga med att de får det de behöver i vård, skola, omsorg och infrastrukturutbyggnad och det finns framtidstro. Där landar den här typen av ingrepp på ett helt annat sätt än i trakter som har känt sig försummade kanske under decennier. För där blir ju den här frågan till exempel om vindkraft, då ser den ut på ett helt annat sätt. Då går man genast in i diskussionen så här, hur mycket får vi för det här? Men vi ska offra den här utsikten eller det här berget eller den här jakt- och fiskemarker eller vad det nu kan vara för någonting. Men vi får ingenting tillbaka. Och om man redan från början hade känt vi får väldigt mycket tillbaka, vi har det bra här, då hade det där ingreppet varit betydligt...
Men hur långt räcker det? Alltså för att ta ett exempel. Det var två aktivister som blev åtalade och fällda efter i samband med protesterna mot provborrningarna i Kallak 2013. Mm. En var från Sundsvall och en var från Gotland. Mm. Alltså det var inte lokalt motstånd utan det var ett ideologiskt motstånd.
Ja.
Alltså kan man hitta, alltså går det att hitta, kan alla bli vinnare i en ideologisk konflikt?
Nej, alltså det där är svårlösta saker givetvis. Mm. Men jag tycker kanske inte heller att man ska blåsa upp det motståndet allt för mycket så att säga. Det är inte liksom... Jag tycker att unga människor som är ideologiskt övertygade har rätt att protestera. Till och med göra liksom, inte våldsamt motstånd, men civil olydnad kan jag också tycka är helt okej. Men därmed är det inte sagt. Alltså jag fokuserar inte särskilt mycket på det, måste jag säga. Jag tycker att det är mycket mer intressant hur vi bygger starka lokalsamhällen där människor är trygga och har det bra. Jag tror heller inte att de här aktivisterna då, som det handlar om i vissa fall, kommer till orter där lokalbefolkningen är nöjda med beslut. De är ju nästan alltid liksom ditbjudna och liksom dras med också i en anda och en konfliktanda. Så att jag menar, hade man på något sätt lyckats komma överens och förankra det här Kallak-beslutet med samebyarna i Jokkmokks kommun, då hade inte aktivisterna haft en anledning att vara där, tror jag. Det måste man nog komma ihåg.
Vi skulle kunna prata om det hur länge som helst, känner jag. Men vi börjar närma oss slutet, men jag vill ställa en fråga till Maria. Eller jag vill egentligen ställa den frågan som jag ställde till övriga. Hur ser du på risken för att, vi behöver inte liksom fokusera på kalla konflikter, men att liksom många av de här lokala konflikterna eskalerar eller till och med urartar. Jag skrev en artikel här i helgen om det här och tog upp det exemplet med vattenkraften i Norge när man skulle bygga det så kallade Altaverket, när man fick då sätta in liksom 600 poliser för att byggnationerna skulle kunna starta, och där den norska regeringen övervägde att sätta in militär. Liksom, är det där vi ska hamna?
Nej, det hoppas jag verkligen inte att vi gör, för det är ju absolut inte ett önskvärt läge, vare sig för gruvindustrin eller för några andra av den här typen av projekt. Så att jag tror att vi måste fortsätta jobba mycket med dialog och samverkan och hitta de här nyttorna för alla, och att man liksom ökar förståelsen helt enkelt för vad det är vi försöker göra. Så att jag hoppas verkligen inte det, men samtidigt så ser jag ju också det här som jag var inne på lite tidigare, att det blir en väldigt hård ton i en del diskussioner kring det här, och tyvärr så känns det som att det här har spetsats på under de senaste åren med hjälp av sociala medier, där man är väldigt kortfattad och där det kanske då blir en hårdare ton än vad det skulle ha blivit om man möttes faktiskt på riktigt, liksom, ansikte mot ansikte. Och det har ju också spetsats på av olika former av politiska makthavare. Donald Trump till exempel är ju en sån som har varit liksom väldigt polariserande i sitt sätt och kanske för förenklande. Så att, jag tycker det är lite oroande faktiskt, den här utvecklingen som vi ser. Och jag hoppas på något sätt att vi kan komma tillbaka till det här med att hitta ett bra samtalsklimat och men helt enkelt en större förståelse och för också respekt för våra demokratiska processer. Jag menar, vi kommer ju aldrig komma tillbaka till det som vi hade när Sverige elektrifierades och industrialiserades i början av 1900-talet. Där tror jag ju att mycket låg ju i att Sverige var ju faktiskt ett ganska fattigt land, och man såg framtidsmöjligheterna med de här investeringarna och vad det faktiskt kan göra för utvecklingen för ett samhälle. Och idag så har vi ju liksom en helt annan välståndsnivå. Vi kanske tycker att vi inte har behov av den här typen av utveckling på samma sätt som vi tyckte då. Så att det är svårt, och jag har väl egentligen inget bra svar. Min förhoppning är att nej, vi behöver inte gå in i en sån värld där det blir mer protester. Men jag ser ändå oroande tecken, absolut.
Vi får sluta lite i moll. men förhoppning om att vi kan undvika eskalerande och urartande konflikter. Som sagt, vi kommer med all säkerhet att få återkomma i det här ämnet och till Kallak och många andra samhällsförändringsprojekt. Men stort tack för att ni var med, Maria Sunér, Po Tidholm och Lena Langlé. Tack också till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan svd.se med kommentarer, frågor och förslag. Vi är inte alltid så duktiga på att svara, men vi läser allt som kommer. Producent idag var Jesper Sandström. Jag hoppas att vi hörs och ses snart igen.